skulle ju kunna, vad jag menar på, omreglera marknaden och ta bort monopolet, eller det som kallas ensamrätten för Systembolaget, och låta privata bolag sälja alkohol.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Det här är en podd som handlar om folkhälsopolitik och livsstil och kost och motion och allt möjligt. Och jag heter David Ebrard. Jag är programledare för den här podden. Jag är psykiater, chef för beroendekliniken, Mariekliniken, och författare. Idag har jag en gäst och du heter David Sundén. Välkommen hit, David.
Tack ska
du
ha.
Och du är nationalekonom och så är du konsult och har gjort statliga utredningar. Till exempel utredde du det statliga spelmonopolet tidigare.
Det gjorde jag, ja.
Det gjorde du. Och nu har du kommit ut med, varit delskribent eller delaktig i en ESO-rapport som heter Synd och skatt. Och det är en rapport om politiken inom områden alkohol, tobak och spel. Du förklarar, vad innebär det?
Vad det innebär är att jag såg att det fanns ett behov av att titta igenom som alkoholpolitiken och tobakspolitiken och till viss del då spelpolitiken utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Den politik som har förts nu ganska lång tid då, kan då och då behöva få en sorts besiktning, och mitt perspektiv är ju då det ekonomiska.
Mm. Och vi som i den här podden, vi älskar ju att prata om det här med sprit och snus och cigaretter. När du nu har utrett de här systemen då, en fråga man ställer sig är så här, främjar de här systemen ur ett ekonomiskt perspektiv, antar jag på något sätt att man måste föra in det i det hela, främjar de folkhälsan i första frågan? Det kanske inte du vet, men vad, jo, tänker, men det, vad tänker du om det?
Jo, men det gör de ju såklart. Vi har ju liksom prisreglering på spelmarknaden, vi har skatter, punktskatter på alkohol och tobak. Vi har ett antal olika insatser och generellt sett så minskar de ju alkoholkonsumtionen och tobakskonsumtionen och spelkonsumtionen.
Vad är det som gör det?
Ja, som ekonom då så pekar vi först och främst då på punktskatterna, och det gäller synnerligen då för vad gäller cigarettrökning. Där ser man ju nästan ett fullständigt samband mellan prisökningar och minskning av konsumtionen då. Och det är ytterst lite då som och minskning i rökningen som kan förklaras av andra saker. Så där är ju då det ekonomiska som styrmedlet punktskatt väldigt viktigt och har varit framgångsrikt på att minska rökning.
Okej, och så alla andra åtgärder menar du de är oväsentliga?
Nej, de är inte oväsentliga.
Mindre väsentliga?
Nej, de är mindre väsentliga. Och det man ska titta på, det som troligtvis har bidragit väldigt kraftigt förutom priset, är ju då marknadsföringsförbuden på tobak som kom. Och sen även då så måste man ju ta hänsyn till då rökförbud på krogen och, eller på serveringar. Det har ju minskat de passiva skadorna med över 70%, så även där har man ju då tydliga effekter. Men sen så kan man ju ifrågasätta vad alla de här andra sakerna gör. Ja, de kanske bidrar, men i så fall så är det inte speciellt mycket då.
Men de passiva skadorna av rökning 70%, vad är det för minskning?
Ja, det kommer från en rapport från Folkhälsomyndigheten och tror Karolinska institutet som räknade fram det där. Och det är inte så konstigt då, eftersom många som går på krogen slipper ju då utsättas för rök helt enkelt.
Ja, det kan man väl i och för sig hålla med om. Men när det gäller riktiga skador så måste man vara utsatt för dem över lång tid, tänker jag, som doktor.
Absolut, men jag kan bara hänvisa till vad de har sagt.
Vi pratar ekonomi istället.
Jag kan bara säga, så att det har haft effekt. Och sen om det är 70% minskning eller så, det
har haft effekt på minskningen av
skadorna. Men inte troligtvis på rökningen i sig, att man röker mindre, det är svårt att säga.
Men de här andra saker som man har gjort, om man diskuterar och har avskräckande bilder på cigarettpaket, så är det är någonting som skulle då också ha effekt? Eller?
Det har också effekt, det har man ju påvisat. Sen är ju frågan hur mycket effekt det har, men det har effekt.
I andra länder då, där man har det här, hur ser det ut där?
Ja, Australien är de som har gått längst med både avskräckande bilder och neutrala paket. Och där har man ju nog visat på att det har haft en minskning.
Antal rökare minskar, ja, i förhållande till det här.
Men sen är det ju då den här initiala effekten, och sen så vänjer man ju sig vid döende barn på paketen också.
Så till slut är risken att det inte blir så.
Ja, så det kanske en temporär eller en liten minskning bara.
Okej. Men en annan sak som du har tittat på är rökning, för det har vi också pratat om här i podden, att rökarna betalar ju väldigt mycket mer. Det i alla fall finns det en studie som jag refererade till för 10 år sedan av, tror jag han heter, David Cohen, som konstaterade att rökare betalar ju väldigt mycket mer för sin rökning än vad det kostar samhället. Är det någonting som du tittat på också?
Ja, men det är ju det jag räknar fram också. Mm. Det är precis det jag kommer fram till. Att, om man tittar på då de kostnader som följer av rökningen, så kan man ju först dela upp dem i vem betalar. Mm. Och då står ju rökarna för nästan själva då, för nästan hälften av de här kostnaderna. Mm. Den kvarvarande delen handlar ju då om att sjukvårdskostnader och produktionsbortfall som drabbar offentlig sektor främst. Mm. Då. Men där betalar ju då rökarna sin punktskatt på över 8 miljarder, och det kompenserar fullständigt då för det här. Och det är ju inte bara jag som har räknat fram, det är ju flera andra studier som visar på att i många fall så är rökarna nettobetalare till samhället.
Mm. Och det är tack vare punktskatten huvudsakligen.
Det är punktskatten och att de dör i förtid.
Just det. Ja, men det, då är vi överens om det i alla fall. Du använder begreppet death benefit när du pratar om det. Är det applicerbart på det här också?
Ja, death benefit är ju just den här vinsten samhället, det offentliga, gör av att slippa betala ut vissa pensioner, att slippa bidra med äldrevård och äldreomsorg på
och det glömmer man ofta räkna in.
Ja, man kanske inte glömmer det, men det finns vissa metoder då som speciellt då förespråkas av WHO, där man räknar på det här sättet att man inte tar med dem. Och det brukar det enklaste sättet vara, för att huvudtaget kunna ta fram en så att säga bruttosiffra på rökningens kostnader, att man hoppar över den delen. Men om man vill titta på det här ur ett nationalekonomiskt perspektiv, så måste man ju även ta fram intäkterna från rökning. Då.
Varför tar WHO bort det här då?
Min bild av det är att det finns ju en annan modell som de också förespråkar, men den är ju mer för avancerade ekonomier. Sverige skulle kunna ha använt den modellen för att räkna fram kostnaderna för Sverige. Men de flesta andra länder har inte de möjligheterna. Om vi tittar på Afrika och de länderna där, de har ju inte ens närheten av den statistikkunskap och den ekonomiska kunskap och den data som vi har i Sverige. Så därför gör man ett förenklat förfarande bara för att få upp ögonen hos de politikerna i de här länderna. Att visa på att det är stora kostnader av rökning.
Och fast de blir ju mycket större om man bortser från death benefit.
Ja, det blir de ju. Ja. Men det beror ju också på vilket land du lever. Death benefits är ju som störst i länder som Sverige, Finland, självklart, Danmark, eftersom vi har stora offentliga system. I andra länder, i vissa andra länder, så har man ju inte huvudtaget de här skyddsnäten på ålderns
höst. Plus att vi lever ganska länge. Mm. Normalt sett, tänker jag. Ja. Okej. Okay. Spännande. Men du har också ett annat begrepp. Du pratar om jag har fått det hela rätt för mig. Libertariansk paternalism. Mm. Vad menar du med det?
Ja, man får nog backa ett steg och fråga sig, vad kan staten göra? Och som ekonom så utgår man alltid från att i de här sammanhangen att det prioriterade, det är ju att se till att skadorna eller kostnaderna för andra justeras för. Det vill säga att om jag röker eller jag dricker och det kostar offentliga eller mina närstående liksom, pengar eller skador eller liksom, olika olägenheter, då är det vi som ekonomer först ute efter de här delarna. Sen har det ju då visat sig under ganska lång tid av ganska avancerad forskning som har fått Nobelpris flera stycken nu då, de senaste åren, att även de som röker eller dricker, normalt sett så bryr vi oss inte om dem och deras kostnader och deras skador, utan de väljer ju själva. Och nu har man visat på att ja, det där kanske vi inte ska helt köpa då, utan det finns då så att säga begränsningar i rationalitet och begränsningar i information som gör att vi kan vara intresserade av att hjälpa dem som konsumerar de här varorna, eftersom vi misstänker att de konsumerar för mycket. De tar inte med de kostnader som det här medför på lång sikt. De är inte informerade om kostnaderna och så vidare. Och då har vi helt plötsligt ett inslag av att där staten ska gå in och korrigera individens beteende baserat på att vi tror att de gör fel. Och då är ju frågan, vad kan egentligen staten göra? Och ska de verkligen göra någonting? Och då är utgångspunkten från att man har en konsumentsuveränitet. Liksom det individen gör, det är för individens bästa. Mm. Och om vi frångår den principen så hamnar vi i ett väldigt svårt läge där vi börjar säga att ja, men då kanske staten ska bestämma över alla. Och då har man sagt just när det gäller de här sakerna att staten ska gå in och korrigera vissa individers beteende och kanske få dem att röka mindre eller dricka mindre, att man ska vara försiktig. Och man kanske inte ska gå in med drakoniska medel och förbjuda dem att göra det här, utan kanske göra det enklare för dem att välja bättre. Mm. Och det är den libertarianska paternalismen.
Så du låter att man ska folk välja, ja, men du kan förenkla för dem.
Man ska förenkla för dem och man kanske ska pusha dem ett visst håll när man ser att de här människorna kanske röker för mycket eller dricker för mycket, men vi kan med enkla medel kanske få dem att dricka lite mindre.
Och vad är det för medel som man använder sig av då? Vad funkar?
Ja, då är det informationsmedel främst. Och de här svårt sjuka personer som man avbildar på cigarettpaketen, det är en sån åtgärd. Istället för att förbjuda folk att röka så sätter man på en sån bild för att förtydliga att det här är väldigt farligt. Då. Att man internaliserar den här kostnaden för en själv.
Mm. Men vet inte folk att det är farligt att röka?
Ja, det verkar ju ändå vara som att folk är lite felinformerade om vissa saker, både vad det gäller alkohol och rökning.
Och e-cigaretter då? Har du någon idé om det? Hur skulle det beskattas? Det kanske du inte har räknat på. Men...
Nej, men alltså, utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv så handlar det ju då om att ska man styra e-cigaretterna så måste man ju visa på de skador som uppkommer och visa på liksom hur mycket kostnader det i slutändan ger för samhället. Och sen därefter får man ju då sätta på en punktskatt. Det är ju så det måste fungera i ursprungsläget. Mm. Och där finns det ju liksom inte några välgrundade kostnadsuppgifter, utan det är ju, man säger någonting av 5% av den vanliga tobaksrökningen skador och sådär. Och det är ju, ja, det kanske är så.
Det är lite för tidigt att säga.
Det är väldigt för tidigt, ska jag väl säga.
Mm. Jag bara tänker så här. Snusandet har inte gått ner. Cigarettrökningen har gått ner och det pratade om inledningsvis. Men snusan, det går inte ner. Och har du någon tanke kring det?
Ja, det är lite svårt det där. För man tittar på, jag tittar ju mest på ekonomiska analyser av de här och ser vad det som händer. Och just när det gäller snus så får man lite oklara resultat. Till exempel så får man fram att priskänsligheten är väldigt, väldigt låg. Så om man ökar priset på snus med 10% så minskar bara snusandet med 1%.
Ja, men vi släpper tobaken för ett tag. Du har kritiserat Systembolaget, eller vad säger du om Systembolaget?
Nej, jag har inte kritiserat Systembolaget.
Så, men...
Nej, det är viktigt att, här är det väldigt viktigt, jag skriver det också i rapporten, att man måste särskilja på vad det här handlar om. Mm. Systembolaget, det är ett företag på marknaden som säljer alkohol till konsumenter. Mm. De har ett uppdrag från regeringen. Som handlar om att tillhandahålla alkohol och sen har de ett folkhälsouppdrag. Vad det gäller regleringar av marknaden så råkar ju då Systembolaget ligga inom regleringen. Och det här kallar man ju ofta för alkoholmonopolet. Mm. Och här görs det också ganska stora misstag där man pratar om alkoholmonopolet som något väldigt unikt i sig då. Men det är det ju inte riktigt, utan det som är unikt i alkoholmonopolet är ju först och främst begränsning i antal butiker och att man har ett uppdrag att inte agera för mer försäljning. Då. De två sakerna är unika då för det här alkoholmonopolet. Allt annat är ju inga unika åtgärder som öppettider och så vidare. Det är ju, tillämpas ju i andra länder utan alkoholmonopol. Men det här är en ganska stor sammanblandning när man liksom kastar in alla de här åtgärderna och säger att det är alkoholmonopolets effekt då, och att Systembolaget då minskar konsumtionen.
Så om jag förstår det rätt, är alkoholmonopolet, det är en fråga.
Ja.
Och det är den, vad säger de om alkoholmonopolet då?
Ja, den delen av alkoholmonopolet som jag tittar på då, liksom, vi skulle ju kunna, vad jag menar på, omreglera marknaden och ta bort monopolet, eller det som kallas ensamrätten för Systembolaget, och låta privata bolag sälja alkohol.
Enligt samma premisser som
enligt samma premisser.
Det är ungefär som apoteksmonopolet som man tog bort.
Ja, men det som kommer till är att de har ju vinstintresse och kommer att uppmuntra till mer försäljning naturligtvis. Men om man tittar på hur det ser ut i de länder som har gjort de här avregleringarna så verkar ju ingenting ha hänt egentligen, utan alkoholkonsumtionen har ju i stort sett varit oförändrad.
Och det är väl så att i Sverige är inte alkoholkonsumtion, bland unga så minskar ju alkoholkonsumtionen drastiskt trots att vi har ett inflöde av utifrån så att säga. Så det talar väl också för att det här är tveksamt om det skulle ha någon jätteeffekt. För att nästan alla, det verkar som att Systembolaget är en helig ko. Nu pratar vi om två olika saker, men alkoholmonopolet är någon slags helig ko här, så det finns ju ingen, så vad de än är kritiska mot, så ingen är kritisk mot Systembolaget och alkoholmonopolet, förutom du då.
Ja, det är nog rätt många som är kritiska till just monopolet. Sen är det ju många som är kritiska till Systembolaget också. Och här måste man nog tänka lite på ett annat sätt. För ofta får man ju den här uppfattningen av att alla tycker om Systembolaget. Ja, alltså om man tittar på så är det, har de ju stöd då hos en väldigt stor andel av befolkningen. Och det är ju bra. Men samtidigt då så är det kanske 15% som tycker att det här är jättedåligt. Och det finns väl ingen annan marknad där 15% av kunderna är missnöjda med hur det ser ut. Så om vi tittar på livsmedelsindustrin så är kanske 70% nöjda med ICA, 70% är nöjda med Konsum, 70% är nöjda med Hemköp. Men totalt sett, om vi mäter det här, så kommer de troligtvis vara nöjda med marknaden som helhet. De kan ju alltid välja något annat. Men de här 15% som nu är kritiska och tycker att Systembolaget fungerar dåligt, de har inget alternativ. Och det är, det är så man också ska se de här siffrorna, att ja, Systembolaget har ju stor stöd bland svenskarna, men de som inte har det, de har inget alternativ.
Men om jag tänker på det här så är det ju därför att hela syftet med Systembolaget och alkoholmonopolet är ju att det här ska minska drickande, det ska leda till en folkhälsovinst, eller hur?
Mm.
Som jag förstår det utifrån, om vi nu säger att de ekonomiska beräkningarna leder ju ändå till någon slags idé om hur många som dricker, eller hur?
Mm.
Och därav också en folkhälso, om vi säger att folk dricker mindre så kommer ju folkhälsan förmodligen att bli lite bättre, skulle man kunna tänka sig, eftersom alkohol inte är så nyttigt. Men då är ju liksom den centrala frågan, har det den, med det alkoholmonopol vi har idag och Systembolaget, har det en folkhälsopositiv effekt? I förhållande till det som du har räknat på i andra länder, att man inte har alkoholmonopol men man har reglerade öppettider och reglerade former för det här. Skulle du säga att det har?
Det jag tittar på, det är ju konsumtionen, och då menar jag på att alkoholmonopolet som det är utformat idag inte har begränsat alkoholkonsumtionen. För det är få saker som talar för det. Dels när man har avreglerat monopol i andra länder så har konsumtionen inte ökat. Tittar man på Danmark så har de en högre alkoholkonsumtion. Samtidigt har de ju betydligt lägre priser.
Så det är priset som avgör det?
I Danmark så är ju lägre priset som gör att man dricker mer. Så hade de haft lika höga priser då i Danmark så skulle de ha druckit mindre än i Sverige. Och det är genomgående för alla europeiska länder. Så ser man då att ja, de länder som dricker mer, ja, de har också lägre priser. Och de lägre priserna kan fullt ut förklara den här då, högre konsumtionen.
Men Italien tror jag, är det inte så att de dricker nästan, det är ingen större.
Det finns ju några länder då som faller utanför den här ramen, till exempel Finland, där priset är högre men man dricker mer. Och till exempel Italien där priset är lägre men man dricker mindre. Då. Så att i alla länder, det handlar ju också om kultur. Och, men i övrigt så är det ju så att man kan förklara de högre konsumtionsandelarna genom priset.
Vad säger politiker om det här? Har du pratat med politiker från olika partier kring det här? Därför det verkar fortfarande vara så att det här alkoholmonopolet är lite av... Det har varit mycket snack om gårdsförsäljning och man har olika politiska uppfattningar om det kommer att... Det, en stor rädsla bland vissa av gästerna här har ju varit att om man tillåter gårdsförsäljning då kommer ju alkoholmonopolet att falla och då kommer det bli Ragnarök. Men ja. Har du pratat med politiker?
Nej, jag har inte pratat med politiker, men vad det gäller gårdsförsäljning så är det ju ganska intressant. Jag tror ju ingenting, det kommer inte vara någon Ragnarök bara för vi tillåter gårdsförsäljning. Konsumtionen kommer ju inte öka, det är jag helt övertygad.
Ja, men det de säger att om du tillåter gårdsförsäljning...
Ja, precis, och det håller jag med om. Jag tror att gårdsförsäljning är ett första steg liksom, i att demontera alkoholmonopolet. Och då tänker jag, ur mitt perspektiv, så vill man ju renodla regleringen. Och då vill man ha då Systembolaget som en med ensamrätt att sälja alkohol då,
Med man konsument. Menar du politikerna då, eller menar du dig själv? Eller med, nej, det gör du inte, förstår jag. Men du säger man vill renodla systemet.
Eller, jag, som ekonom vill jag renodla, och det tror jag de flesta ekonomer också är eniga om, att inte försöka göra för många undantag. Och i det här fallet, att tillåta gårdsförsäljning är ju ingen större vinst då för samhället. Det är på marginalen det påverkar. Det finns ett antal bolag då som naturligtvis kommer dra nytta av det här. Men risken är ju att det kommer mer och mer förslag på ändringar och undantag. Och det är väl den risken jag ser, att den vill man inte ta. Jag är ju inte emot gårdsförsäljning som sådan. Utan jag ser ju gärna då att alla kan sälja alkohol som vill det och har tillstånd och följer reglerna. Så, där gårdsförsäljare är en del i det hela.
Ja, så egentligen vad du säger, att gårdsförsäljning är ett stickspår, det är egentligen så att vi borde lägga ner alkoholmonopolet.
Jag säger så här, det finns andra aspekter som inte jag har tittat på. Ur ett ekonomiskt perspektiv så tycker jag att vi borde se över det här noggrant. Det enda jag har föreslagit är att man gör en ordentlig genomlysning från alla perspektiv av alkoholmarknaden i Sverige och ser om alkoholmonopolet ska vara kvar eller inte. Mm-hmm. Ja. Men från ett ekonomiskt perspektiv finns det många saker som talar för att det skulle bli bättre om vi tog bort alkoholmonopolet.
Ja, jag tror det. Det brukar vara så att planekonomi brukar vara lite sämre än marknadsekonomi.
Mm. Men sen ska man också ha klart för sig, och det vill jag vara tydlig med. Jag har ju aldrig sagt att Systembolaget ska lägga ner. Nej. Det är många som säger att men du vill ta bort Systembolaget och de har så bra produktutbud. Och så vidare. Ja, om de nu är så bra och har så bra produktutbud, då är de ju en utmärkt aktör på alkoholmarknaden. Och ja. Konkurrens kanske gör dem ännu bättre.
Ja, men då tror jag förstått. När jag sa att du var för att lägga ner Systembolaget, så menade, det var inte det jag menade. Nej. Utan jag tänkte att de var den enda aktören. Att det är det vi pratar om här. Att de skulle få vara kvar i en fri konkurrens. Det skulle de väl vara i vilket fall som helst. Antar jag. Att de har rätten till det. Om man är kritisk mot Systembolaget, så är det ju inte bara att oj, nu lägger vi ner hela Systembolaget, utan det som du är inne på här, och som jag, om jag har förstått det rätt, så är det ju att de skulle vara den enda aktören. Ja. Det är det du kritiserar.
Det jag kritiserar är ju Systembolagets ensamrätt att sälja alkohol i detaljhandeln. Så att säga.
Jag förstår. Lite som spel då, som du också har tittat på. Där är det ju nu så, då finns det ju olika aktörer, bland annat ATG, och så finns det andra aktörer också. Vad säger de då idag?
Ja, mitt förslag var ju att omreglera marknaden på det sätt som den är nu omreglerad, med lite små detaljskillnader då. Men jag var ju inte unik, utan jag tittade ju på hur det såg ut i Storbritannien och hur det såg ut i Danmark, där omregleringar och deras marknader fungerar väl. Och de regleringarna har ju visat sig vara framgångsrika. Och tittar man på andra omregleringar i andra länder i Europa, så har de inte alltid varit helt lyckade.
Vad är det som är framgångskonceptet då i Storbritannien och Danmark?
Framgångskonceptet har ju varit att släppa in de bolag som vill konkurrera på marknaden, de som vill ha tillstånd, och göra det enkelt för dem att liksom erbjuda spel lagligt då. Och inte bara olagligt från Malta eller från Gibraltar och så, utan verkligen gå in i det svenska regelverket och anamma det och erbjuda spel till svenska konsumenter under svenska konsumentskyddslagar. Och det har ju fungerat väl både i Danmark och Storbritannien. Så det kallas då för kanalisering. Jag brukar säga att marknadskontroll, det vill säga hur stor del av marknaden har staten kontroll över genom att kunna beskatta den och så vidare. Och den kontrollen var ju väldigt låg på den svenska spelmarknaden. Den var ju bara 75%, så 25% av allt spelande skedde ju då utomlands. Och där har vi ingen aning om vilka konsumentskyddsregler som gäller och så vidare. Men nu har vi ju fått in ett antal väldigt stora bolag, de absolut största aktörerna är på spelmarknaden då. Så att det talar ju för att det kommer bli jättebra det här med tiden. För att ha bolagen här och de följer svenska konsumentskyddsregler, det är alltid bättre än att de följer någon obskyr reglering.
Och det är en global värld, kan du ändå inte hindra dem?
Nej.
Det är jättespännande, både tobak och alkohol och spel. Och det är det du har tittat på. Så nu har vi gått igenom det. Något mer du tänker kring det som ni har, rapporten och så här som du...
Alltså, som ekonom så tycker jag att man måste alltid vara medveten om, eller alla behöver vara medvetna om, att priset är ett väldigt viktigt styrmedel. Och det här glöms ofta bort. Och Till exempel när det gäller då rökning som vi pratar om. Rökning har ju minskat, men har ju minskat ännu mer vad gäller ungdomars rökning. Och här kommer det ju fram då jätteroliga teorier om och hypoteser om varför ungdomar röker mindre. Och det handlar om internet och de sitter hemma och spelar spel och de umgås på andra sätt via sociala medier och sådär. Men om man tittar på vad som har hänt sedan millennieskiftet så har ju rökningen minskat i nästan exakt samma takt bland ungdomarna som priset har ökat.
Och, så internet har ingen effekt?
Jag är ytterst skeptisk till att internet skulle vara det. Ja, det är, och det är dessutom så att ungdomar är extremt priskänsliga. De är 3 gånger så priskänsliga som vanliga vuxna.
De har mindre pengar.
Ja, de har helt enkelt mindre pengar. Vilket gör att de lägger sina pengar mycket mer noggrant. Då. Mm. Och det här tror jag folk måste förstå mer. Att de här prisstyrmedlen är jätteviktiga. Men många gånger hör man liksom att det är andra saker. Som att vi har ett väldigt viktigt arbete ute i kommunerna. Där vi har de här sakerna. De bidrar säkert också.
Så vi måste avrunda här nu för vi har pratat ett tag här. Men jag tänkte, du säger det här. Vad är det som gör att politiker inte lyssnar på det här? Vi har haft en del politiker här. Det är mycket sådana här kommuner och man ska göra insatser hit och dit. Man kanske skulle lägga pengarna bara på höja priset. Eller det skulle inte ens lägga pengar. Det skulle de tjäna på.
Det är ju mitt råd. Jag ser ju inte att de här rökförbuden som har införts nu har någon större effekt. De kommer inte minska rökandet skulle jag tro. Utan det är ju fortsatt bara att höja priset om man vill minska rökandet.
Så rökförbud och utserveringar, det är...
Det är väldigt konstigt tänkt.
Det har ingen effekt på passiv rökning heller. Så det är väldigt konstigt. Ja.
Och det här att det ska vara förbjudet på lekplatser och så, det är liksom, den rökare som går och ställer sig och börjar röka på en lekplats idag lever ju väldigt farligt. Jag tror inte många som gör det. Så det här är ju väldigt stark symbolpolitik och det är väldigt lätt att göra såna här saker eftersom de oftast inte har några effekter och de har inte några negativa effekter heller. Och det är ingen som kommer protestera i någon större utsträckning heller.
Alla tycker det är okej att man inte röker på en lekplats.
Och då får man hem en politisk poäng.
Jag är helt tagen här. Det var ju mycket intressant på alla punkter. Vi skulle säkert kunna prata mycket längre. Men tack så jättemycket för att du kom hit, David.
Tack själv.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.